Hon är drottningen av Sommar i P1. Bibi Rödö berättar om hur mycket trauma Sommar i P1 ska ha, att hon älskar folkbildning och kan hon ringa en endaste människa utan att de tror att de ska få sommarprata. Bibi Rödö är P4 extra gästen. Jag heter Titti Schultz. I 30 år har hon varit drottning och regerat över institutionen Sommar i P1. Nu har hon tagit plats i Studio 8, du har tagit trapporna ner. Vi sitter ju numera i samma korridor. Välkommen hit, Bibi Röda.
Ja, det gör vi, men nu kanske du ska buga lite då.
Ja, jag bugar. Jag gjorde en djup nigning när du kom in. Ja. Du, det är intensiva tider för dig inför sommaren. Visst är det så att de sista bitarna i sommarpratspusslet läggs?
Oj, oj, oj. Igår bestämde vi datumen för alla program och jag har nu under 3 veckors tid tagit emot en sommarvärd i timmen. Och då träffar vi ju dem för att ta bild, den fina porträttbilden med blomster i håret, göra en liten intervju som vi sen klipper ihop, som blir vår presentation till 9 juni. Mm. Och det är ju väldigt många människor och väldigt olika människor och väldigt olika situationer. Det är vansinnigt roligt, men jag är så trött efteråt. Och jag tänker att det kanske är för att jag är trevlig hela tiden. Det tar kraft, tror jag, att vara så trevlig.
Att le så mycket. Ja. Du, hur många är de per år? Per sommar?
58.
Mm. Hur mycket har du fingrar med i spelet på alla dessa? För numera har du ju faktiskt kollegor som hjälper dig också. Från början var du helt själv.
Ja, det var galet. Jag var förvånad själv när jag hörde någonting i radio, så hoppsan, säger de så. Och jag minns på presskonferensen första året, då visste jag inte riktigt hur de såg ut allihopa. De var 64 stycken. Jag fick uppdraget i december, det här var början av maj. Så jag sneglade på deras, du vet, så här små namnbrickor. Ja. Nej, den personen. Nej, men nu är jag ju mycket mer med i produktionen och läser manus i förväg och vi är i den fasen nu också.
Mm. Var det 96? Du började 96 och började sätta ihop till sommaren 97.
Det var där jag fick ett par månader på mig. Och jag hade en kollega som hjälpte mig. Underbar person, Gunilla Nilsson från Ekot. Men hon var väldigt noga med att säga, jag har hand om avtalen och det administrativa. Inget journalistiskt. Mm. Okej, så. Och sen var det bara att sätta igång.
Och det gjorde du och det har du hållit på med. Har du lyssnat på precis vartenda avsnitt av Sommar i P1?
På precis vartenda avsnitt sedan jag började.
Och då pratar vi 30 år.
Mm.
De som räknar fort får gärna göra det.
Kan över 1000.
Ja. Men du, kan du tröttna på folks alla berättelser? Även om folk delar och det är fint, men kan du känna dig mätt någon gång?
Nej. Ja, det är det korta svaret. Därför att jag kan ju aldrig sluta vara intresserad av andra människor. Jag lär mig saker av dem, jag tankar kraft av sommarvärdarna. Det är olika berättelser, det är olika människor. Nej, svaret på frågan är nej.
Du, ibland är det ju väldigt stora egon som man ska förhålla sig till. Som då kliver in i en ganska enkel Sveriges radiomiljö. Mm. Mm. Hur knöligt är det?
Det krockar ibland totalt. Mm. Alltså, hur tar man hand om Anita Ekberg? När hon damp ner i Sverige för att vara med. Alltså det var jättejobbigt. Jag fick blanda in min förra pojkvän och köra limousin med henne runt. Och jag fick vår förra vd Peter Örn och bjuda på middag i Gamla stan för hon skulle få mat. Och jag fick Ulf Elving uppgradera hennes hotellrum på min svit och vi hade inga pengar. Ja, nej, det är körigt ibland.
Ja, verkligen. Har du några sådana exempel i år?
Ja.
Vad roligt. Och jag vet ju att jag kommer inte få mer än det där.
Du kommer förstå precis vem det är sen när du ser listan.
Ja, vad kul. Och det betyder ju att precis alla som lyssnar kommer att känna och veta
det där
också.
Det var ogenomtänkt av mig.
Men också väldigt kul. Det är ju enormt hemlighetsmakeri. Som jag sa inledningsvis, vi har samma korridor här i det enorma radiohuset. Alltså det jag har sett under årens lopp, hur ni håller på. För du sitter ju också i ett glasrum. Det är ju otroligt dumt när man jobbar med hemligheter. Mm. Men då håller ni på, ni tejpar för och det är papper och det är alla möjliga grejer. Alltså, har ni någonsin läckor?
Vi har haft ett läckage en gång. Det var ett papper som på något sätt hade kommit från mitt rum. Och det blev löpsedlar på Aftonbladet. Mm. De spräckte. Här är de första 14 sommarvärdarna i år. Och jag fick reda på det på ett väldigt tråkigt sätt. Eftersom den listan inte riktigt stämde.
Mm.
Då blev det tokigt alltihopa.
Ja. Så nu är det ännu mer Fortnox där borta.
Ja, då var det. Ingen lämnar rummet med något papper i handen. Mm. Vi har rullgardiner. Ingen vill gå ut med någon hemlighet. För det är så jobbigt att hålla i de här hemligheterna. Så att, nej, det är mycket. Det är Fortnox.
Men du, varför är det så viktigt då att det ska vara så hemligt?
Alltså, nu är det ju inte en Säpo-avdelning, men Vi tycker, och det har alltid varit som i sommar, att det är lite härligt att få bli överraskad. Vilka är det i år? Jag tänker lite som, vad får jag för julklappar i år, kanske? Eller när jag fyller år. Och när man försöker spräcka det blir liksom bara tråkigt. Mm. Det är väl härligt att få säga, här är de!
Du har höjts lite röster över de senaste säsongerna om att folk kommer och det är trauman och någon ska helst komma ut om det finns sådana möjligheter. Och, alltså det är mörkt och vi ska dras in i det här. Mm. Vad säger du om det?
Snark, säger jag då.
Är du trött på den kommentaren?
Ja, därför att ibland biter sig saker fast som inte stämmer. Det är möjligt att det har varit så, man kan ha hört ett antal sådana program, men alltså, om ni tittar på listan de senaste åren, det är vissa solitärer som verkligen är sorgliga. Claes Eriksson, ena halvan av Claes och Billy, gjorde ett fantastiskt sommarprogram i fjol om att hans dotter dog strax före förlossningen. Det var ett kärleksfullt, det var ett vackert program. Och vi säger alltid, man kan sommarprata utifrån sina ärr, men inte utifrån sina sår. Mm. Det var ett sånt exempel. Mm. Sen var det en massa glada program, folkbildande program, alla möjliga program. Så att den här uppfattningen att vi på något sätt skulle ringa upp någon och säga hej, kan du vara med, har något trauma, ta gärna fram det, så är det inte. Utan det är ju något som känns för sommarvärlden i fråga. Viktigt att prata om.
Mm. Och jag tänker så här, behöver man variation, då kan man alltid lyssna på Henrik Dorsins sommarprat. Bara blanda in det någon gång. Jag kan säga att jag sprang det längsta jag har sprungit i mitt vuxna liv för att jag tappade tiden helt. Jag glömde hur jobbigt det var att springa för att jag njöt så. Men just det där att få höra människor dela sina historier, det är också en stor tröst och stöd för väldigt många. Men vad lyssnar du allra helst på, Bibi?
Förutom sommar?
Nej, jag tänker på vilken typ av ämnen liksom tycker du själv att...
Jag älskar bara när programmen känns äkta och autentiska. Att jag verkligen får möta den här andra människan. Om jag förlåt att jag säger det, men ditt program för 2 år sedan. Det är en start om dina dubbla känslor om när din mamma hade dött.
Mm. Det var döden igen.
Ja, det var döden igen. Men det slog an någonting. Man kan känna igen sig, man kan få... Alltså det händer någonting när man lyssnar. Jag älskar när jag blir... antingen ledsen eller glad eller någonting som gör att jag får in en känsla i min kropp när jag lyssnar. Jag kommer ihåg vad jag var när jag lyssnade, jag kommer ihåg en berättelse, ett möte, en rolig historia, något sorgligt. Alltså jag älskar berättelser från andra människor.
Mm. Du verkar onekligen vara på rätt plats kan man säga. Men sen också, jag tänker att det är ett ganska stort ansvar det här, vad människor delar och berättar och sådär. Känner du någonsin tyngd av den här uppgiften?
Ja, men inte negativt sett, men alltid. Jag känner ett oerhört stort ansvar för vad sommar är. Tidningen The Guardian hade en artikel för ett par år sedan, den väl ansedda brittiska tidningen, där rubriken var Sommar i P1, The Last Campfire That Unifies a Nation. Mm. Så ibland är det ju fint med en blick utifrån för vad vi är. Och det handlar ju om att vi kan ha en förenande funktion. Att vi kan låta bli att be personer gasa på i sina åsikter och hoppa på varandra eller skryta eller vad det kan handla om. För vi har ju så mycket positionering nu hela tiden. Så att vi försöker ju välja personer som har någonting att berätta, som kan någonting och som på något sätt är generösa och inte för eller emot någonting.
Mm. Du gillar också folkbildning, vet jag.
Älskar folkbildning.
Mm, det är läckert. Men du, det är ett stort ansvar och jag ser dig ofta antingen med samma biten min på väg någonstans där jag vet att du då kommer att spricka upp i ett leende. Du kliver in, du har det här. Du tar det här också sociala ansvaret för att folk ska må bra runt omkring dig. Mm. Finns det tillfällen då du helt släpper det här?
Ja, jag går i stå ibland. Men när jag är färdig. Mm. Inte under, alltså under när man måste vara på hela tiden och lösa någonting eller mitt i produktion. Men nu låter jag lite sjuk, jag är lite sjuk men jag jobbar på. Mm. Någon sjukdag har jag inte haft i samband med det här. Och jag tycker det är kul och ibland går jag lite sådär på reservkraften just nu till exempel. Men det är fortfarande roligt och jag genomför det och jag är så lycklig när det är klart.
Mm. Jag fattar. Privat då? När släpper du allt?
Det är när jag åker ut alldeles själv. Jag lånar gärna min dotters lilla tax, Frans. Mm. Dvärgtax ska sägas. Och då åker vi ut till landstället i skärgården. Och bara är. Jag kanske läser något sommarmanus också. men inte sådär med massa vänner och familj och stora middagar. Utan då bara sitter jag och glor.
Du och Frans.
Mm.
Glor på varann.
Mm.
Jag tyckte att det var helt festligt att du nyligen dök upp i Förrädarna. Och sen har jag inte kunnat följa det här. Så egentligen är det stor spoiler alert nu att du och jag ska prata om det här. För jag tänker gå tillbaka och titta på den här säsongen i lugn och ro. Mm. Men det är ju ett speciellt program alltså. Hur har det varit för dig att vara med i Förrädarna?
Väldigt intressant. Jag som då är lite besatt av människor och tycker att jag har träffat väldigt många människor och tycker om människor och insett också hur olika människor är. Och då är det också väldigt intressant att lite börja fundera på hur blir människor när man liksom hamnar i en sån här situation. För när en människa sätts under press blottas den sanna karaktären.
Mm. Hur gick det då för dig när du sattes under press?
Jag tycker det gick bra. Jag tycker att jag hade en bra karaktär. Jag tyckte jag klarade mig fint faktiskt.
Ja, men vad härligt.
Nej, men man kommer ju dit både som person och i sin profession. Alltså jag kan inte bli fullast i baren när jag är då drottning av sommar. Och jag har ju alltid lite det att tänka på. Och sen vill man gärna vara en slags person också. Mm. Och det där är ju ett spel. Det är väldigt roligt. Det finns ju regler och man ska luras och man har olika roller. Men det är så intressant att se liksom vad som kommer fram ibland som är så här, men det där, var kom det ifrån? Mm. Eller, oj, det var långt att gå. Eller sådär.
Men det är ju ett typiskt program där man får påminna sig själv lite om sak och person. Mm. Är det inte det?
Jo.
Men kände du att du blev ledsen någon gång eller blev du förbannad?
Jag blev arg en
förbannad
gång. Mm. Plötsligt började mitt namn cirkulera och då ville jag ju som den människa jag är med mitt rättspatos. Jag vill inte bli oskyldigt anklagad, då blir jag riktigt där. Så det liksom löste igenom, så jag var inte så cool där. Utan då började jag säga, hallå, kom hit, jag har hört att mitt namn. Och de jag hann prata med då, de röstade inte på mig. Men de jag inte hann prata med gjorde det. Och det som jag blev arg över var att man blir ju borttransporterad för att göra intervjuer ibland. Ja. Och då rycker de mig precis när man börjar prata om mig. Och då blev det ju indirekt så att jag hann ju inte prata med folk. Så det i kombination med, spoiler, när jag då skulle sitta och rösta i den omgången, då hade jag ju kommit fram till att Miriam Bryant var förrädare. Och då hade jag tänkt skriva hennes namn på min lilla griffeltavla. Men då flippade jag, för att Miriam Bryant har gjort sommar. Ja. Och Mona Sahlin har gjort sommar, hon var också med. Och jag kan ju inte rösta ut dem, jag kan liksom inte.
Blir det någon form av familje?
Nej, men det blir så här, jag vill ju dem väl. Så det här var ju helt dumt av mig. Men det var
ett sak och person.
Ja, psykologiskt dök det upp så här, men sommarvärdena vill jag alltid väl. Jag liksom vill deras bästa. Och då kunde jag inte förmå mig att skriva här. Och det var också en del till att jag åkte ut. Det var ja, kanske fint, men dumt.
Ja. Det är en sammanfattning som faktiskt låter ganska rimlig, men också insiktsfull då, får vi säga.
Ja, det var det.
Men för att du åkte ut ganska tidigt och nu pratar vi vitt och brett om det här, och det är ju värst för mig som då ska titta på det här sen, men i alla fall. Och det jag då har läst på, det är att väldigt många andra trodde, eller flera andra i alla fall, trodde att du var en förrädare, fast du var trogen. Om man bara tittar på att du åkte ut ganska tidigt, var det trist att åka ut ganska tidigt?
Lite, ett avsnitt till hade jag gärna velat vara med, men inte för många, för det blir liksom riktigt smutsigt på slutet. Så det var nog bra att inte vara med om det. Sen tror jag att jag har liksom svårt att dölja min person också, för jag är ju en sån där människa som, ja, hälsade folk välkomna när de kom och var lite självsäker, för den är lite rolig som jag är. Jag var inte speciellt liksom spänd inför uppdraget, och det kunde ju då tolkas som att jag var cool och hade koll på vad jag skulle göra.
Du, sommaren för dig, alltså tar du ledigt under sommarmånaderna? Kan du släppa sommar i P1 när det så att säga är uppe och rullar och igång?
Nej.
Nej, okej. Okay. Så när tar du ledigt då?
Men numera när jag har så bra medarbetare, då kan jag ju låta bli att vara i Radiohuset. Det var ju för sig förr då när mina barn var små och jag jobbade med det här nästan ensam, höll jag på att säga. Då var jag ju, hade jag ju kontroll på det, men inte från Radiohuset. Så då hade jag en freestyle och en gammal Nokia. Och så hade jag liksom koll på sändningen. Och så vet mina barn som de var små att men nu lyssnar mamma på det programmet. Man hörde signaturen. Men nu behöver jag inte lyssna för att höra vad som sägs i radio klockan ett. Utan det vet jag i förväg.
Ja, just det.
Men jag kontaktar alla sommarvärdar när jag har lyssnat. Och ger feedback och säger tack. Och jag finns ju hela tiden standby förstås. För det händer ju saker. Det börjar uppstå saker.
Ja, det gör ju det. Men du, vart åker du? Du berättade om den här platsen i skärgården som ni har. Men du är ju frankofil av rang, madame.
Oui, säger jag nu. Madame Lorraine får du kalla mig.
Ja, gärna.
Ja, nej, men jag har alltid haft en förbläs för Provence. Därför att man får blå himmel och man får värme och man får hav och berg. Alp Maritim, de maritima alperna. Där ska man vara om man kan. Och där jag hittat ett hus på en sluttning. Och det kostar ju pengar. Så att det blev ett väldigt, väldigt gammalt hus. Delar av det från 1800-talet.
Oj.
Så att elledningarna var inte på topp. Inte vattenledningar heller. Och man upptäckte en liten källa som rann genom undervåningen när de började göra ordning där nu. Så att det är ett fint, fint hus. Det kan bli liksom lite finare vad gäller renovering och så. Mm. Så nu är det full renovering där nere.
Men du, hur mycket kan du... Är du handy?
Nej, inte speciellt.
Nej, okej. Okay. Ja.
Nej. Nej. Nej, nu har jag hittat en fantastisk person som bara hjälper mig med det där. Det där ska vi fixa åt dig, säger de.
Ja, men vad härligt. Ja. Så när kan du börja ta emot gäster?
Ja, men välkommen.
Ja, tack.
Jag hoppas sensommaren.
Ja, men du, vad härligt. Innan vi skiljs åt, Bibi, när presenteras sommarvärdarna?
9 juni klockan 13.
Det är ju ganska snart, eller hur?
Ja, det är snart.
Mm. Kan du inte bara säga en?
Jo, men hör någon det här?
Nej, nej, nej. Det är bara du och jag.
Ja, nej.
Du och jag.
Nej, det sitter några kontroller med också. Jag ser dem allt.
Nej, men de lyssnar inte på det här. De bryr sig inte. De jobbar med ett annat program. Nej. Men du, hur många har försökt muta dig?
Mutor ett par, lite fåniga. Men framförallt ser det enormt många som hör av sig på olika sätt.
Det är ju intressant. Är det säkraste sättet att inte få sommarprata? Är det att ringa till Bibi och säga att jag vill?
Nu tänker jag så här, kan jag säga det eller kan jag inte säga det? Jo, det kan jag passa på att säga nu. Det är ett jättedåligt sätt. För då kanske jag får färre e-poster, sms, telefonsamtal och folk som bara hamnar bredvid mig på olika tillställningar. För att jag vill mycket hellre söka upp dem.
Ja.
Så det är en liten sån här appell nu.
Mm. Sluta jaga Bibi.
Jag har hemligt nummer, men de lyckas ändå.
Ja, du ser. Det är lurigt. Du, om du ringer någonstans... Alltså, hej, Bibi Röde här, Sveriges Radio. Och så ska du beställa en taxi. Eller, jag vet inte, det var ett dåligt exempel.
Men jag har ett bättre exempel. Jag skulle ringa en person för att han skulle vara med i Studio 1. För jag var producent för programmet Studio 1 i P1 och Sommar halva året. Och då skulle jag boka en person till den sändningen. Så jag sa, hej, Bibi Röde här. Och så hör man liksom ett jubel. Och så sa jag, jag undrar om du kan vara med i 17 timmen i Studio 1. Och då bröt han ihop.
Nej.
För det var inte alls lika kul.
Nej.
Som får göra sommar. Så det är svårt för mig att ringa om annat.
Alla människor tror att de ska få ett sommar. Du, jag önskar dig en fin sommar när du får stunder att vila dig på.
Ja, september är också en bra månad.
Visst är det? Absolut. Särskilt i Provence.
Exakt, Emma.
Bibi Röde, stort tack för att du kom till P4 Extra.
Tack.